Okej, vänner, god morgon. Det är så speciellt på Brenäs, det är nästan lika mycket folk utanför tältet som innanför. Så hej på er där ute. Hör ni bra? Ja, det är bara bra. Hör ni bra? Vad fint att få mötas ännu en förmiddag. Och jag tänkte att vi ska göra ändå en liten gallup här. Och då undrar jag var man kommer ifrån. Inte var man är född, utan var man, liksom, var man bor just nu. Och då undrar jag, nu får vi se här då. Hur många är det som är från Skåne? Oj, det var ganska många. Oj. Har vi någon från Småland? Fantastiskt. Halland? Bra, yes. Västergötland? Okej. Okay. Östergötland vet jag, vi har några hjältar. Bra. Sörmland? Närke? Värmland? Nej, då stannar jag nog där. Men finns det någon som känner sig exkluderad? Ja. Ja, förlåt, Blekinge. Oj. Hur kunde man glömma Blekinge? Det var ju... Ja, jag var väg ut där. Och sen har vi från Stockholm också, vet jag. Är det väl Uppland eller Sörmland? Uppland kanske. Ja. Sörmland, bra. Fint. Ja, men då, är någon mer som känner att jag vill vara med? Fint. Det var så, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Troligtvis, vi har ju de här förmiddagarna stannat inför att vara sänd av Jesus. Om kännetecken på den kyrka som växer fram på Bibelns tid, det vi kallar urkyrkan. Vi har stannat i församlingen i Jerusalem och i Antiochia, där de började kallas för kristna, smorda. Och nu då, troligtvis hösten 50 eller 51 efter Kristus, så kommer Paulus till en mycket blomstrande och hyfsat stor handelsstad. En av Greklands viktigaste städer. Den heter Korint. Och den ligger precis, om man tänker fastlandet, och sen är det som ett smalt, ganska långt näs. Och sen kommer en stor halvö. Precis det där näset träffar halvön. Där ligger staden Korint med två hamnar. Och det är en enormt, liksom, han kommer, staden är full av sjöfart och handel och mängder av människor och romare och greker och även mycket judar är där. Och staden är känt för en världslig och mycket hedonistisk livsstil. Mycket promiskuitet. Och dit kommer Paulus. Så vi går till Apostlagärningarna 18. Så får vi se vad som händer. Apostlagärningarna 18. Mycket spännande skede här. Paulus är på sin andra missionsresa. 18 från vers 1. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontos, och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då de hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. Okej, här får vi då veta att han träffar två tältmakare. Och tältmakare är ju ett uttryck som man som kristen lär känna. Om man har varit kristen ett tag så vet man vad man menar när man säger att det är ett tältmakaryrke. Alltså att man har ett uppdrag, man har ett arbete som ger kanske en viss inkomst. Och så har man det egentligen bara för att kunna vara en evangelist eller missionär. Alltså det är det som är det egentliga syftet. Man har en speciell kallelse som man upplever, men för att kunna göra den, fullborda den, så måste man ha något annat yrke. Ett tältmakaryrke. Jag känner en predikant som tidigare var sjukhuspräst som tältmakarjobb, sa han. För att sen kunna vara, åka runt och predika. Så kanske du känner igen dig att du har just nu ett tältmakaryrke. Jag vet att det finns tältmakare här som har rest detta tält. Som är så fint att vara i. Men där så ser vi hur Paulus går tillväga när han ska dela sin tro. Han söker upp då, eller han träffar Aquila och Priscilla. Och till dessa båda kom nu Paulus och de hade samma yrke. Och så stannar han hos dem och så arbetar han med dem. Det skapas relation och gemenskap. Och de får connection. Och så börjar han dela evangeliet. De är, precis som Paulus, då, judar. Och Paulus gör som han brukar. Han går till synagogan och börjar undervisa där. Han försöker övertyga både judar och greker. Så det är så Paulus går tillväga. Och jag tänker att det kan väl smitta lite grann. Att vi, när vi kommer till ett sammanhang och vi kan söka upp dem, kanske de som har samma yrke. Och så jobbar vi med dem och så får vi på naturligt, enkelt sätt dela vår tro. Det är i alla fall så Paulus gör här i urkyrkans skeende. Det går inte så bra med missionen i synagogan här, för de avvisar i stor del Paulus undervisning om att Jesus är Messias. Däremot Crispus, känner ni Crispus? Han är synagogsföreståndare. Det får vi nog kanske översätta med kyrkorådets ordförande ungefär. Han och hela hans familj kommer till tro. Och faktum är att Crispus råkar illa ut för detta. Han misshandlas, bland annat står det i texten. För att han börjar tro på Jesus. Paulus stannar i Korint i drygt 18 månader. Så 1,5 år. Det är ganska lång tid ändå. Sen reser han vidare. Och sen får han rapporter ifrån Korint. Det går inte så bra. Det är ju inte alltid så. Bara för att man kommer till tro så landar allt på plats. Man kan väl säga att det nästan aldrig är så. Utan det tar tid för evangeliet att landa i en människa. Och du kanske har hört det uttrycket att det gick förhållandevis snabbt för Gud att få Israel ut ur Egypten. Men det tog ganska lång tid att få ut Egypten ur Israel. Det gamla sättet att tänka, så man var... De var hunsade och förtryckta på olika sätt. Så, det är faktiskt någonting som Paulus då får höra om. Och då skriver han ett brev som är förlorat. Det kallas ibland för det förlorade epistlen. Eller för det, vi vet inte vad det tar vägen. För han skriver att han har i mitt första brev. Vi vet inte vad det är. Men nu skriver han det vi kallar då det första Korintsebrevet. Och det skriver han under sin tredje resa. Troligtvis år 55, är många forskare som menar. Och det skriver han från den ännu större staden, en mycket viktigare staden än Korint. Den vi har touchat lite ibland, nämligen Efesos. Där Paulus är en lång tid. Och där skriver han då och bemöter det som den unga församlingen i Korint brottas med. Och de behöver helt enkelt hjälp att komma till rätta. Så då tittar vi väl in i första Korintsebrevet. Det kan ju passa. Och då, första Korintsebrevet är ungefär så här att det är som efter en match eller när man har haft någon form av redovisning i skolan eller och tränaren säger efter matchen, men du spelade bra där, men... Eller din redovisning var ju fint innehåll, men. Lite så är det här nu. Det finns mycket men. Paulus vill uppmuntra, men det finns en hel del att lägga till rätta. Från Paulus, genom Guds vilja, kallad till Kristi Jesu apostel och vår broder Sostenes. Till Guds församling i Korint, de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där de eller vi bor. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. När vi nu vet att det fanns mycket kvar för de kristna i Korint att upptäcka och att helgas i, så är det väl fantastiskt att han skriver till Guds församling i Korint, de kallade och heliga. Han kallar dem för de heliga. För heliga är vi på grund av det Kristus har gjort för oss. Det är ingenting vi presterar, utan vi är genom dopet och tron så är vi iklädda Kristi rättfärdighet. Och därmed så är vi heliga, vi är kallade och utvalda. Så de är heliga, men de har mycket kvar i sin helgelse. Kan ju hända att det gäller dig också. I alla fall gäller det mig i väldigt hög grad. Kallad och helig, men samtidigt i process. Och då går vi till vers 10. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. Av Kloes folk har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Det är mycket märkligt församling, eller hur? Det förekommer stridigheter. Det verkar exotiskt. Vad jag menar är att ni var och en säger: jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, alltså Petrus, eller jag håller mig till Kristus. Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta? Och så säger han: jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon av er utom Crispus och Gaius, så att ingen kan säga att ni blev döpta i mitt namn. Mm. Det är en liten hälsning till en del av oss präster som tycker det är lite fint när de nämner våra namn, och jag har minsann döpt och konfirmerat och byggt församlingshem och så. Ja. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. Annars vet jag inte om jag har döpt någon annan. Kristus har ju inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangeliet, men inte med vältalig vishet, så att Kristi kors förlorar sin kraft. Okej. Här är det väldigt skarpt när Paulus talar. Att låta splittring finnas bland er. Jesus har ju grundat en kyrka, inte flera. Och därför, när det sker splittring mellan oss kristna, då ser inte världen det som hon kunde ha sett, nämligen en kropp, en familj eller en brud. För kyrkan kallas ju i Bibeln och kyrkans tradition för Kristi brud. Kyrkan är Kristi brud. Jesus har inte flera brudar. Han är en brud. Kristi brud. Och när vi tillåter splittring, för det är det Paulus talar om här, så gör vi rakt emot det Jesus hade tänkt. Och vi känner alla till Jesu bön i Johannes 17 kapitel, när han ber om de kristnas enhet. Och han gör det timmarna innan sin egen död. Och vi kan väl vara ganska övertygade om att det är något som ligger väldigt, väldigt starkt på Jesu eget hjärta. Att vi ska hålla samman. Kanske du har varit bredvid någon som strax ska lämna livet. Och kanske har möjligheten att uttrycka något. Den personen uttrycker det som ligger närmast. Det som är det viktigaste: jag älskar dig. Ta hand om dem. Ja. Och nu säger Jesus i kapitel 17 i Johannes. Då läser vi det. Kapitel 17, vers 20. Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Här pausar vi då. För här är ett av de ställena där Jesus talar, inte indirekt utan direkt om oss. Inte bara för dem som sitter där i nattvardssalen, utan för dem som kommer att tro. Och det är vi. Han tänker på oss andra som inte är där den kvällen. Han ber inte bara för apostlarna, utan han ber för oss. Och vad är det då han ber? Vers 21. Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och då skulle man ju kunna tänka sig att Jesus ändå skulle vara lite barmhärtig och tala i lite lösa ordalag. jag ber att de ska, men de kan få vara med i samma församling och liksom heja på varandra och dricka kaffe en kvart efter gudstjänsten och i alla fall lite sådär. Nej, det är inte den enhet han talar om. Det är också viktigt det jag precis har talat om. Jag älskar kyrkaffe, halleluja, det är inte så. Men en enhet som är som enheten mellan fadern och sonen och anden. Enheten i treenigheten. Ingen av oss kan förklara treenigheten, men är det något de är så är det att de är eniga. Det hörs ju till och med på namnet. Förklara treenigheten. Det var någon som sa där att ja, det är svårt att förklara treenigheten. Det går inte. Då säger den andra, det var en kvinna. Ja, men det är väl bra att de är tre. Att de håller ihop. Men så kan det väl vara. De är tre och de håller samman. Men tänk en stund på det. På vilket sätt bidrar jag till enheten i min församling? Och på vilket sätt bidrar jag, om jag nu gör det, till splittringen? Vad säger jag om andra? Vad säger jag om min kyrkoherde, min präst? Ber jag för honom? Vad säger jag om kyrkorådet? Vad säger jag om den störiga personen? Vad tänker jag? Vad säger jag om de andra samfunden i stan? De som inte är som vi och som vi tycker beter oss konstigt. De här frågorna är helt avgörande om vi vill att världen ska tro. För det är precis det som händer när vi blir eniga. Då på ett helt annat sätt så får världen upp ögonen för oss och för Kristi kyrka. Wow, vad är det som händer? De hör samman. Det finns alltså, det är inte en hemlighet utan det uttrycks väldigt tydligt att när vi är ett, då ska världen tro. Ett starkt löfte av Jesus, eller hur? Och det är alltså det som Paulus går emot i början på första Korintsebrevet. Har Kristus blivit delad? Nej, givetvis inte. Det är ingen som kan dela Kristus. Och Kristi kropp på jorden, kyrkan, det har inte vi uppfunnit. Han är här med sin kropp. Han är mitt ibland oss. Så är det bara. Men det folk uppfattar är att Kristus är delad. När vi talar om att se på andra kristna och vi kanske talar om andra samfund eller så här, så är det viktigt också att vi inte ägnar oss åt falsk ekumenik som är nästan fartblind. Bara vi kommer samman så lämnar vi viktiga punkter. För det är också så att det som den heliga ande har uppenbarat för mig eller för sammanhanget, vara Guds ord, vara Guds uppenbarelse, det är viktigt att värna om. Att inte ge upp det som Gud har talat. Utan det handlar nog i grunden om en attityd. Och jag är övertygad om att Jesus talar om den synliga enheten. Inte en osynlig som man kanske kan ana eller känna ana sig fram till, utan en synlig enhet som världen förstår. Det är bra. Känner du dig uppmuntrad av enheten? Då ska vi gå vidare i kapitel 1. Och nu kommer vi till korset, om det är bekant. För då säger Paulus, de kända orden, i kapitel 1, vers 18. Ordet om korset, eller talet om korset, är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och här blir vi då påminda om det anstötliga i den kristna förkunnelsen om korset. Korint och Paulus finns ju i ett sammanhang i en tid där gudarna är på sin plats och det mänskliga, det låga är på sin plats. Att det inte finns, man kan inte tänka sig att Gud, i alla fall inte om man är gnostiker, att Gud som är andlig skulle bli människa och rakt och inte lida för människorna. Det finns en anstötlighet i den tanken. Men där sticker ju Kristi kyrka ut hakan och menar tvärtom. Att Gud har blivit kött och blod i Jesus och att han har kroppsligen blivit torterad och uppspikad, avrättad och dödad. Hans blod har fysiskt runnit ner på hans kropp och ner på marken. Och det blodet, säger de kristna, är kraft till försoning och förlåtelse för alla människor i alla tider. Och det är en dårskap. Om man absolut inte kan tänka sig att en gud eller gudar kan handla på det sättet. Det kan vara en dårskap fortfarande idag för människor som hör det. En hedlig svensk, jag, min sann, jag betalar skatt, jag gör rätt för mig och jag ska bidra. Ja, men inte inför Gud kan du inte bidra. Jo, jag gör så gott jag kan. Ja, det gör du säkert. Men inför Gud räcker det inte. Det är dårskap. Det är inte så när det handlar om det här om att bli Guds barn och försoningen att vi gör 57% och sen gör Jesus resten på sitt kors. Nej, inför Gud har vi nada att komma med. Han älskar oss, vårt hjärta. Han ser guldet i vårt hjärta. Vi är skapade till hans avbild och allting. Men när det gäller att få komma till den helige, som vi hörde om igår, då är det bara Guds nåd, Kristi blod som gäller. Och det är för många en dårskap om man inte tar emot det. Men om man tar emot det så är det en Guds kraft till frälsning. Lika mycket kraft idag. Det var en kort parentes. När jag var ung student så fick jag förmånen att några gånger träffa Bo Giertz som var biskop i Göteborg. Och jag tyckte nog att jag var mer kompis med han än vad kanske han tyckte att han var med mig. Så jag ringde ofta, kan vi ses? Och kom ner och vi käkade pizza och sådär. Och han dog samma sommar som jag blev prästvigd. Och han är begravd ganska nära där jag kommer ifrån. I Torpa kyrkogård. Mellan väggen vid koret och i sluttningen ner mot sjön Sommen. En mycket enkel gravsten bredvid sin första hustru Karin som dog när hon hade fött deras fjärde barn Martin. På hans gravsten står det mycket enkelt. Verbum crucis Deo virtus. Talet om korset är en Guds kraft. Det sammanfattar hans livsgärning. Talet om korset är en Guds kraft. Än idag. Det kommer inte från oss att vi spänner oss. Det kommer som en gåva. Det kallas för evangelium. Okej. Vi tuffar vidare. Och i samma kapitel så kommer vi till vers, vi kan ta från vers 26. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många var av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som finns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Oj vad detta är viktigt. Det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud. Det som världen ser ner på, som vi också kanske ibland ser ner på. Som är lätt liksom att se, fnissa lite åt och inte räkna mycket med exakt det som Gud har utvalt. För att låta det visa stå med skam. Men så Gud utväljer det dåraktiga. Det som han lätt ser ner på. Men världen vill att vi ska bli som dem. De vill inte att vi sticker ut. Och det finns faktiskt ett ganska skarpt exempel på det. Och då tänker jag på Daniels bok. Kan vi titta på det bara kort i första kapitlet? För då är det ju så att vi är i skeendet av att Babylonien har invaderat ockuperat, belägrat och till sist intagit och förstört Jerusalem 586 före Kristi födelse. Och landet, framförallt staden, ligger i ruiner. Jeremia och de andra har varnat och varnat och varnat. Men folket har inte omvänt sig och nu har de förlorat rätten att få bo i det land som de hade fått som gåva. För den här tiden, 70 år ska det ju vara. Och då förs de i grupper som fångar, som krigsfångar till Babylonien. Och en av dem som förs bort är den då kanske troligtvis 15-årige Daniel. Har vi någon 15-åring här? Härligt, Isak. Nu konfirmerad dessutom. Ja, lika gammal som dig. Troligtvis Daniel, profeten. Vi läser i Daniel 1. I Juda kung Jojakims tredje regeringsår kom Babels kung Nebukadnessar mot Jerusalem. Han belägrade staden och Herren gav Juda kung Jojakim i hans hand liksom en del av kärlen i Guds tempel. Nebukadnessar förde dem till sin Guds hus i Kinas land och satte kärlen i sin Guds skattkammare. Kungen befallde sin första hovmarskalk Aspenas att hämta några av Israels barn från kungaätten eller av förnäm börd. Unga män utan defekter som såg bra ut, snyggingar alltså. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga och tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldernas litteratur och språk. Kan vi väl tala om elitism här, eller hur? De ska vara snygga och de ska vara intelligenta. Och nu ska de på omskolningsläger. De ska vara förnämbörd, om inte kunglig så väldigt förnäm. Och sen ska de lära sig den nya kulturen. De ska bli inkulturerade. De ska användas. De vet ju att de tillhör Guds folk i Israel. Så vers 5. Kungen bestämde åt dem en daglig tilldelning av kungens egen mat, av vinet som han själv drack. De skulle läras upp i 3 år och därefter tjänstgöra hos kungen. Bland dem var Daniel, Hanania, Mishael och Azaria av Judas stam. Man kan ju tänka sig lite här, man leker lite med tanken. De kommer dit, de här unga. Och de får möta det här mäktiga imperiet. Som absolut inte tror att det bara finns en gud. Utan det speglar ju världen. Babel speglar ju världens sätt att tänka. Ett samhälle, ett liv, en tillvaro utan den levande guden. Och så pratar de med de här unga judarna. Alltså, ni förlorade. Vad är det för gud ni tror på som lät detta hända? Det kan väl inte vara en riktig gud? Du råkar ut för detta. Finns verkligen Gud? Vad är din Gud nu då? Den du tror på. Som de sa till Jesus på korset. Kliv ner då om du är Guds son. Allt det där. Och för att liksom fullborda det här sättet att se på dem så byter de namn. Deras namn, Daniel och de andra. Alla deras namn är ju präglade av tron på Gud. Kopplat till Gud. Och så byter de namn. Men förste hovmarskalken, vers 7, gav dem andra namn. Daniel kallade han Beltesassar, Hanania Shadrach, Misael Meshach och Azaria Abednego. Och de namnen, nya namnen som de får, det är ju namn som tydligt kopplar till deras hedniska avgudar. Världen vill att vi ska bli som dem. Det är ett outtalat syfte. De tycker inte om när vi är annorlunda, när vi sticker ut. Det kan också vara så i församlingen på det sättet att om någon blir verkligt förnyad i den heliga ande och kanske gör andra prioriteringar, betonar annat och längtar efter något annat än vad tidigare har varit fallet, så kan det bli besvärligt. Vi vill att du är som förut. Var inte så där överandlig. Vi ska inte vara överandliga. Men det behöver man inte vara bara för att man har blivit förnyad i den heliga ande. Men nu talar vi om världens sätt att se på oss. De vill väldigt gärna byta namn. Så tänk efter. Finns du i ett skede? Eller någon i ditt sammanhang eller församling i din familj som har ett tryck på sig att byta. Att bli mer som världen. Att inte bära Guds namnet utan ett annat Guds namn. Det är en tankeställare. För världen, jag tänker så här, ibland om jag gör så här så då kanske jag går till mötes. Men världen som Gud älskar och som vi är kallade att leva i, den världen blir aldrig nöjd förrän vi är precis som dem. Det måste vi komma ihåg. Så tillbaka till första Korinthierbrevet. Det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud. För att förutmjuka eller låta dem visa stå med skam. Okej. Då går vi lite vidare. Och det finns ganska mycket, eller förhållandevis mycket i första Korinthierbrevet om sexuell omoral. Och jag har bestämt att jag inte ska fördjupa mig i det denna förmiddag. Jag tror att det passar bättre i ett litet annat sammanhang, lite tryggare, kanske lite mindre. Men att man behöver ta det är ju i vår tid enormt tydligt. Men jag vill ändå läsa några versar från kapitel 6. Och innan vi tar de verserna, det är från vers 18, så ska vi komma ihåg det som är nämnt flera gånger här. Att denna tid, och inte minst Korint, är alltså präglad väldigt mycket av gnostiska tankar. Där det bara är det andliga som är värdefullt. Det fysiska är fult. Man trodde till och med på att det är en ond Gud som har skapat det fysiska. Och vi behöver bli räddade från det fysiska. Och därför så kunde man inte bry sig om det fysiska. Utan man kunde leva hur som helst för det spelar ändå ingen roll. Det fanns tusentals prostituerade i Korint, berättar källorna. Och det var en naturlig del av en vuxen mans liv att gå till prostituerade. Och det är klart att som sagt, det tog tid för den unga församlingen att följa det som Jesus ville med man och kvinna och äktenskap och så vidare. Så vi läser ifrån kapitel 6, vers 18. Fly sexuell omoral. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den sexuellt omoraliska syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Så mitt i det här utmanande och tillrättavisande sammanhang så får vi en underbar sanning. Tänkte du på det? Er kropp är ett tempel för den heliga ande. Och alla vet ju precis vad Paulus talar om. Vare sig man är jude och känner till det judiska templet i Jerusalem där Gud bor med sin närvaro. Eller de här avgudatemplerna där det fanns statyer och så vidare som representerade den guden. Så vet de vad Paulus menar. Att nu den egna kroppen, den fysiska kroppen, där bor Gud med sin ande. Vill verkligen Gud vara i en fysisk kropp? Ja, det vill han. Och han är där. Guds ande bor i den som tror på Jesus. Och då är kroppen ett tempel för denna ande. Och då blir det ju en positiv drivkraft att leva på ett annat sätt. För jag vill göra det fint där Gud är. Precis som man gör i ordning i kyrkan inför söndagen och sätter blommor på altaret kanske och allt sånt där och städar. Så vill vi att när Gud ska vara hos oss så vill vi att det ska vara gott här. Och då vill jag inte, som Paulus säger, förenas med en sköka och bli ett kött med henne. Fly all sexuell omoral. Och det kan vi läsa om i kapitel 5, 6 och 7 i första Korinthierbrevet. Okej. Vi hinner ett nedslag till i församlingen i Korint. Orkar ni det? Så bra. Och då gäller det, hör och häpna, nådegåvorna. För det är svårt att komma förbi när vi nalkas församlingen i Korint. Först då kan vi säga, det är kapitel 12 då det handlar om, att här nu så går Paulus inte till rätta, kan vi inte säga, det här sammanhanget, utan det är ganska skarp undervisning om hur det ska funka med nådegåvorna. Bakgrunden är tydlig, det kan vi förstå av sammanhanget, att den mycket unga församlingen, den är ju max 5 år gammal, kanske bara 4 år gammal, församlingen i Korint brukar de andliga nådegåvorna väldigt mycket. De är liksom inte passé, utan de är i svang. Tungotal, profetia, helande, ja, under, kraftgärningar, allt det där, det pågår. Då kan man undra, var har de fått det ifrån? De är så unga, de har inte hunnit åka på någon förnyelsekonferens och sånt där. Det är klart de har fått av Paulus. Var fick Paulus sin kunskap ifrån? Det vet vi ju. Genom uppenbarelse från Herren Jesus själv. Han hade inte vandrat fysiskt med Jesus, utan han fick det på ett annat sätt, vilket han fick ju försvara många gånger. Och de andra, det finns ju andra som undervisar honom, som ni känner till, som det står om i Bibeln. Så Paulus, kanske andra, har undervisat församlingen om detta, och de lever i det. Så när Paulus nu talar om detta, ordningen vid gudstjänsterna och inte minst nådegåvorna, så är det inte att säga bort med dem, utan det är hur ska vi använda dem. Och då kan vi titta på vers 1-3. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Paus. Redan där så hör vi det ju. Han vill att de ska ha kunskap om nådegåvorna. Och därför är det ju ganska adekvat att undervisa om den när vi kristna möts, kan jag tycka. Vers 2. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Då kan vi pausa igen. För en vanlig invändning emot att använda nådegåvorna i den gemensamma gudstjänsten eller när vi samlas på olika sätt som kristna, det är en rädsla för att anden så att säga ska ta över på ett sätt som jag inte vill, som skulle skada mig eller skada min nästa. Och det är ofta en frukt av ett osunt karismatiskt beteende, en miljö som jag har varit i, som jag absolut inte vill tillbaka till. Och det ska sägas att det finns få saker som kan skada en kristen människas liv som en osund karismatisk miljö. Men nu vill ju Paulus att vi ska ha kunskap om detta så att vi kan handskas med det på ett rätt sätt. För här finns en skatt. Och de gåvor som Paulus talar om, där dras man inte oemotståndligt med. Som att, ja, nu måste jag gå däråt. Nu måste jag ställa mig upp och säga någonting här. Fast jag inte vill det. Det funkar inte så. Utan gåvorna som Herren ger, de bestämmer man själv över. Man avgör själv hur man vill använda det. Inte om man får dem och vilka gåvor man får. Det är bara Gud som bestämmer. Den heliga ande har sin precision. Men hur jag sedan använder det, det avgör jag själv. Jag har fått en fri vilja till det. Så, vers 3. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herre annat än i kraft av den heliga ande. Då fick vi också det. Att om jag kommer fram till mitt liv, i mitt liv, till att jag tror ändå att Jesus är Herre, och nu bekänner jag att han är min Herre, så gör du det i kraft av den heliga ande. Och sen kommer hela undervisningen om gåvorna som vi inte går in på var och en. Vi känner nog till dem ganska mycket, och vi talade igår om lemmarna som är till för varandra. Kommer ni ihåg 1 Petrus 4:10? Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått. Så när vi säger nej till nådegåvorna, då säger vi nej till en kapacitet och möjlighet att på ett precisionsartat sätt tjäna varandra i församlingen. Så det kan till och med, om jag får sticka ut hakan lite grann bara, så är det ju faktiskt så att det kan vara kärlekslöst att avvisa nådegåvorna. För det finns sånt som jag säger nej till som skulle kunna bli till välsignelse för min nästa. Vers 26 läser vi ifrån. Vi ska till kapitel 14 nu. Och då hinner vi detta. Då står det 14:1. Sträva efter kärleken. Okej, paus. Ursäkta, mycket paus här. Men de här, det är tre kapitel som tar upp detta. Kapitel 12, 13, 14. Och kapitel 13 är det mest kända. Kanske det mest kända i Nya testamentet. Om man ser för människor i allmänhet. Kärlekens lov. Men störst av allt är kärleken. Eller hur? För det är underbart och fint. Det, när man läser det rakt av så kan man få intrycket av att Paulus kickar ut nådegåvorna. Tungotalet, det ska tystna. Profetian och så vidare, det är inte med längre. Det är ju, han kontrasterar ju det mot att det viktigaste är ett liv i kärlek. Om inte det finns så spelar det ingen roll hur många nådegåvor jag har. Det är kärleken som ska vara i centrum. Är vi med på det? Ja. Och så då kommer vi till kapitel 14 som är då efter 13, kärlekens lov. Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna. Och ordet ivrig, det är zelote. Alltså det är zeloterna, det var ju en grupp som verkligen inte gillade Rom, utan som ville kicka ut dem om det så behövdes med vapenmakt. De var ivriga helt enkelt att få ut Rom. Det är, zelot kommer från det grekiska ordet att vara superivrig efter nådegåvorna. Det är i alla fall vad Paulus säger att vi ska vara. Och då framförallt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Här talar Paulus till den unga församlingen. De har inte varit kristna särskilt länge. Och ändå så säger han att de ska sträcka sig efter profetians gåva. Då kan det också gälla oss som har varit kristna lite längre. Kanske 50 år. Att få sträva och sträcka oss efter detta. För då, om den fungerar i församlingen, så ger det både uppbyggelse, och det blir en uppmuntran, och det blir en tröst. Och till er tröst så är det nu fika.
Jag tänker att vi får ganska mycket tröst här uppifrån också, Martin. Men det är fika. Vi återsamlas 11:15. Alla är varmt välkomna att ha fika. Är ni här för en dag eller tillfälligt så är det, kan man betala där ute. 40 kronor kostar det. Sen är det två bagateller som är viktiga för fikan senare idag. Det är att Fredrik Karlsson, Anna Kolberg, Joakim Hector och Anna-Maja Andersson har kvällsfika. Det är ju en nyckel till framgång för livet. Och sen så finns det också lunch här ute. Food Truck Wrapped Up heter de idag. Ha en härlig fika.
Så tackar vi dig, Herre, att vi ännu en stund får stanna inför ditt ord. Tack att du ständigt talar. Tack att du uppmuntrar och du stärker. Vi ber om hjälp att öppna våra hjärtan för att ta emot det du vill säga. Att du hjälper oss att applicera det i våra liv. Tack för den frid som finns på denna plats. Vi tackar dig för den frid som får finnas i oss. Att du ger oss den. Att du säger ditt frid vare med er. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Okej. Har alla fått fika? Nöjda och glada? Det är bra. Då ska vi vända tillbaka lite till... För nu har vi varit i Korint en stund. Kanske vi kommer tillbaka en kortis. Jag vet inte det. Men där vi var igår. Nämligen i Antiochia. Som ligger på fastlandet. Nuvarande södra Turkiet. På gränsen mot Syrien. Attakia heter det idag, tror jag. I Antiochia var det ju då den här gigantiska staden. Där de kristna för första gången fick kallas smorda. Alltså kristen. Den första gången någon heter kristen och som betyder smord med den heliga ande. Så är du, kallar du dig kristen, så är det med andra ord du säger att du är smord med den heliga ande. Det är det vad det betyder. Men då tänkte jag på det här tillfället som vi gick igenom igår. När Petrus undervisar i Cornelius hus i kapitel 10 i Apostlagärningarna. När han ger, som i en bisats, beskriver vad som hände med Jesus. För ni kommer ihåg sammanhanget, Petrus säger: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Och så kommer förkunnelsen. Och då beskriver han om Jesus i Apostlagärningarna 10 och 38. Eller ta vers 37. Ni känner till det som har hänt i hela Judén med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Okej, efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med vad då? Jo, den heliga ande och kraft. Petrus för tredje gången. Petrus säger alltså att Jesus är smord med den heliga ande. Och han kopplar det till dopet. Och då vill jag bara kort beröra någonting som en del av er hört mig säga förut. Men då får ni stå ut med. Nämligen det som skedde vid Jesu dop. Jesu dop är en händelse som är jätteviktig. Vi talar om urkyrkan de här dagarna. I urkyrkan är Jesu dop extremt viktig tidpunkt i hans liv. Och den ortodoxa kyrkan förvaltade mycket mer än vad vi gör. De firar till och med jul, för motsvarande jul, när de firar Jesu dop i januari. Men om vi då går till Lukas 3 kapitel, så står det ju en del om dopet där. Lukas 3. Det står i Lukas 3 och 21. Johannes döparen är i full gång nere vid Jordan. Vid jordens lägsta punkt. Norr om döda havet. När nu allt folket döptes. Vers 21 i kapitel 3 i Lukas. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Medan han bad öppnades himlen och den heliga ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst. Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Det är ganska tydligt, eller hur? Det är två moment som sker. Först är det doppet i vatten. Och sen reser han sig upp. Eller Jesus ställer sig. Och så står han och så ber han. Och då kommer anden över honom. Och stannar. Det blir ännu tydligare i Johannes 1 och 32. När det beskrivs om Jesu dop. Johannes 1 och 32. Och då är det Johannes döparen som berättar om den där dopgudstjänsten. Han berättar vad som hände. För det var ju han som döpte Jesus efter lite om och men. Johannes 1 och 32. Johannes vittnade och sa: jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Det är nyckel. Den heliga ande kom och stannade över Jesus. Han blev alltså fylld av den heliga ande. Och anden stannar över honom. Det finns en skillnad mellan Jesus och dig. Jag är ledsen, men det är nyheten för idag. Det finns en skillnad. Det är att Jesus är fri från synd. Och därför så trivs den heliga ande väldigt väl i honom alltid. Men vi behöver ständigt bli påfyllda. För vi läcker. Anden kan bli bedrövad och dra sig undan och som vi beter oss och säger och så vidare. Men Jesus är fylld av den heliga ande. Och gå till Lukas 4 så är det så att efter dopet i Jordan så beskrivs Jesus på ett annat sätt än han gjorde innan. Det står i Lukas 4:1. Uppfylld av den helige ande återvände Jesus från Jordan och leddes av anden omkring i öknen. Det är då han blir frestad av djävulen. Ordet uppfylld, det heter pleräs på grekiska. Och det betyder fylld av, totalt influerad av. Jesus är verkligen fylld och influerad av den helige ande. Då kan vi ändå fråga oss, behövde han verkligen detta? Martin, missade du lektionen på teologen om detta, vem Jesus är? Nej, och det är ingenting konstigt det jag säger. Utan Jesus är både Gud och människa på samma gång. Han är både Gud och människa på samma gång. Det var det vi sa här igår eller i förrgår. Att det viktigaste var vi svarar på frågan, vem är Jesus? Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som fadern. Känner ni igen det? Nicenska trosbekännelsen. 1700 år förra året fyllde den. Grattis. Men denna gudomlighet som Jesus äger i sitt eget väsen, den egenskapen att vara Gud, den tömmer han ut. Den lämnar han åt sidan för att verkligen komma till oss som en människa. Det kallas i teologin för hans utblottelse. Ordet för det är kenosis. Jesus utblottar sig. Och det finns ju faktiskt ord på det i Filipperbrevet 2. Paulus är inne på det när han i den kända hymnen till Jesus, Filipperbrevet 2, kapitel 2, vers 5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte. Alltså ett segerbyte som han ständigt håller för sig själv. Utan han utlämnar sig. Och därför så är det på riktigt när vi säger att Gud blev människa. För han var inte människa på det sättet att han ibland kunde plocka fram sitt S och göra vissa grejer som vi inte kan. Alltså, det finns ju berättelser om att Jesus gjorde massa under och botade sjuka när han var barn, sprang omkring där. För att han var Guds son. Utan grundtanken är detta. Jesus är alltid Guds son. Men han uttömmer sig på att vara Gud. Och därför är han en människa som du och jag som, håll i dig då, behöver den helige ande. Och som är mottagare av anden. Och det sker vid hans dop. Och om du och jag, om Jesus behövde den helige ande för sin tjänst, så kan det ju vara så att även du och jag behöver det. I alla fall lite grann. Eller? Beskrivningen som sagt för Jesus, den blir annorlunda efter dopet i Jordan. Vi läste vers 1, vi kan läsa vers 14 i Lukas 4. Lukas 4 och 14. I andens kraft återvände Jesus till Galileen. Vi stannar där. Nu har han varit och blivit döpt. Han har fått bli döpt i vatten och bli döpt i anden. Och därför så återvände han i andens kraft. Titta på vers 18. Då läser han ifrån Jesaja. Herrens ande är över mig. Och Jesus tog emot anden. Du och jag fick anden när vi döptes. Det är kyrkans tro. Men vi kan ständigt få bli fyllda av den helige ande. Och vi kan få bli döpta i anden på det sättet att vi får erfara Guds kärlek. Erfara hans kraft och nåd. Inte bara ord. Utan att vi får erfara det i vårt liv. Ibland kallas det för andedop, ibland kallas det för andeuppfyllelse. Och det är någonting som Gud vill ge till oss. Jag tänkte på faktiskt, om vi går tillbaka till Korint, så finns det två versar där. Och då ska vi gå till andra Korintsebrevet. För Paulus får ju skriva till församlingen i Korint igen. Och de är lite, han älskar dem, men de är också lite problembarn. Och det är några som sätter sig upp mot Paulus i Korint. Och han får tillrättavisa dem. Och faktum är att det verkar vara ett förakt för svaghet hos en del av ledarna, de framträdande personerna i Korint. Och det är där Paulus möter med att skatten är lagd i lerkärl. Och vi är svaga. Men det är inga problem för Gud när han får komma med sin kraft. Ni vet, svagheten är inga problem för Gud. Det är snarare en förutsättning. Vår olydnad tvärtom, det är lite värre med det. Men inte svagheten, tänk. Det behöver vi aldrig tänka på. Men titta på andra Korintherbrevet 1 och vers 21. Då står det så här. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. Där har vi det. Paulus, han kanske hade hört Petrus förkunnelse om att Gud hade smort Jesus. I vilket fall så var ju Paulus med om att han och de andra hade blivit kallade kristna i Antiochia. Att det kännetecknade dem att de var smorda av helig ande. Och nu säger han det till församlingen i Korint. Det är Gud som befäster oss och är i Kristus och som har smort oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Och det är det som är så fantastiskt. Det som händer att när den helige ande får bo i oss, i våra hjärtan, det är att han ständigt viskar och talar till oss om att vi är barn till Gud. Att vi hör ihop med honom. Det är en garant. Dessutom utforskar anden djupen i oss. Det säger också Paulus. Vem utom anden vet vad som finns i människan? Gud utforskar djupen med sin ande i oss och gör sitt verk. Inte minst när vi behöver vänta på något. Gud använder väntan så många gånger. Så, som sammanfattning på detta. Hela det kristna livet är ett utflöde av den helige ande. Ett andefyllt liv, det är en manifestation av en kraft och en auktoritet som inte är min egen. En kraft och en auktoritet som inte är min egen, utan som är given av den helige ande. I oss själva är vi svaga, vi går ofta bort ifrån Gud. Men när anden får komma med sin kraft så är det den kraften som vi går. Och som jag sa när det gällde nådegåvorna, inte ett viljelöst redskap som bara dras hit och dit. Vi är kontrollerade, där vi inte styr själva. Utan när vi talar om nådegåvorna, men sammanfattningsvis om kraften och livet. I livet med den helige ande, så är det i relation med Gud. Så det är när jag växer i tro och i förtröstan på honom. Tänk, det är svårt med förtröstan ibland. Men när det får växa så är det en fantastisk trygghet i livet. Så är det på det sättet som andens kraft och auktoritet får verka genom mig. Inte med någon formel eller något sådant. Och det är för att vi är smorda av den helige ande. Kommer du ihåg så ofta det sker i Gamla testamentet att när det är någon viktiga händelse att de smörjs med anden? Och saltaren talar om det. Att ditt horn ska överrösas av olja, och saltaren 23, du smörjer mitt huvud med olja och så vidare. Så ett par saker om vad som kännetecknar då livet i den heliga ande. Anden stannade över Jesus. Och anden vill stanna över oss. Vill fylla oss. Det finns mängder av saker som sker i en människa som låter sig uppfyllas av den helige ande. För det är ju nämligen vi kan styra, vi kan stänga eller öppna. Sen på vilket sätt Gud vrider sin kran, han är aldrig snål, men på vilket sätt han vrider sin kran av anden, det är vad Gud gör. Men att öppna eller stänga, vänner på Breanäs, det är vi själva som avgör. Så frågan är, har du öppet eller stängt? När Gud får fylla oss med sin ande och vi får leva med honom, så är det flera saker som sker. Och det som är det avgörande som jag skulle vilja säga som sker, det är helt enkelt att vi älskar Gud. Att han blir centrum, att han blir min kärlek. Ofta inte den största kärleken, det får vi kämpa med. Men jag älskar Gud och jag gör det på ett nytt sätt när anden får göra sitt verk. Efesebrevets tredje kapitel berör detta. Och som det ibland är när Paulus skriver, så är det så mättat och så mycket bisatser så det är ibland svårt att hänga med. Det tyckte ju för övrigt Petrus. Han skriver det i sitt brev att Paulus som skriver knepigt, det är svårt att förstå vad han säger. Men vi försöker ändå hänga med här. Paulus ber i Efesebrevet. Och då ber han i vers 16 i kapitel 3. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom, han ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Då pausar vi där. Det är alltså på det sättet som vi får kraft och styrka åt vår inre människa. Genom den helige ande som fyller oss och som ger oss då kraft och styrka. Så fortsätter vi. Så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, så att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och så kommer det, häng med nu. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Okej. Nu har det varit mycket prat här framifrån de här förmiddagarna och mycket kunskap. Vi har till och med haft en lektion i urkyrkan och allt möjligt. Mycket kunskap, vi får höra förkunnelse och så vidare. Och det är ju helt avgörande förstås att vi lär oss ur Guds ord. Men det Paulus är inne på här om Kristi kärlek, den kan man bara lära känna med den helige ande. För det är en kunskap som är bortom orden. Det är en kunskap som finns inom oss. Och det är lite intressant att det kallas kunskap, men det gör det. Och det är alltså någonting som behöver ske på insidan. Och skulle du säga att det har skett med dig? Har anden fått göra det verket i dig? Det betyder inte, missförstå mig inte, att du måste ha massa goda känslor hela tiden och känna dig frommis. Men att du någon gång i livet vet att du ändå har fått greppet om hans kärlek. För är det någonting som vi är väldigt bra på, så är det att springa bort från Guds kärlek. Det är som en fyraåring som vill slita sig ur famnen på föräldern. Psst, slå så här. Men stanna hos mig. Nej, jag vill inte. Och så sticker vi. Men när anden får oss att lära känna Kristi kärlek som är bortom kunskapen, då sker det grejer. Och det är andens mål. Att vi ska få älska Gud så att han får dra oss in i honom. Och som vers 19 slutar, så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det är en sak. Den andra punkten jag tänkte på, den var ganska lång i min anteckning i förberedelsen, men till er glädje kan jag säga att den har blivit väldigt kort. För det var det som vi fick höra igår kväll, nämligen om gudsfruktan. Detta att en frukt av den helige andes liv inom mig, det är att jag inte bara älskar Gud, utan jag också vördar och fruktar honom, fruktar hans namn. Inte rädd för honom. Hade vi varit rädda för Gud hade vi inte varit här. Men att vörda är en annan sak. Psaltaren 86 och 11. sammanfattar den punkten väldigt, väldigt väl. Psaltaren 86:11. Jag ska se om den kommer någonstans. Jag tror att det här är en ganska viktig punkt för oss. Jag har känt det i mitt hjärta, i min ande för den här stunden. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Förresten, det innan jag fortsätter. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Idag är det den heliga Birgittas dag, vet ni det? 23 juli. Det är hennes himmelska födelsedag. Och är det något hon är känd för så är det precis den bönen. En av världens mest kända svenskar, det tror vi inte, Birgitta. Hon gick till påven och läxade upp honom. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Men så fortsätter versen. Ge mig ett odelat hjärta så att jag vördar ditt namn. Ja, det här är ännu bättre översättning. Bevara mitt hjärta vid detta enda att jag fruktar ditt namn. Bevara mitt hjärta vid detta enda. Så mycket som vill fylla mitt hjärta, påverka mitt hjärta. Men nu är saltarens bön att bevara mitt hjärta vid detta enda. Den engelska översättningen säger unite my heart to fear your name. Förena mitt hjärta. Håll ihop det. Bristen på Guds fruktan, det är syndafallets djupaste orsak. Skulle Gud ha sagt. Den gamla människan som vi alla har kvar går ständigt bort ifrån Gud. Jag är hellre kvar i min synd eller i min bortvändhet. Men det finns två missuppfattningar när vi närmar oss detta med Guds fruktan. Den ena missuppfattningen, det är ju att Gud älskar att vara en knytnäve, att slå till oss. Eller att han älskar att vara ett pekfinger och säga vaja, vad var det jag sa? Det kan man hamna i. Men den andra missuppfattningen, det är att Gud, han blir bara en spegling av mina egna önskningar. Som ett förstorat jag. Jag tänker att Gud är så här och så här. Ja visst, men det är inte Bibelns Gud om du läser lite grann. Det kan vi också hamna i som kristna. Att Gud får formas efter vår bild och han blir helt oförarglig, jag lovar. Kommer inte ställa ett enda krav. En sådan inställning är också väldigt ofta anti-gamla testamentet. För där finns det ju ett och annat då som söt saltpralin ibland. Om vem Gud är och vad vill med oss. Det är inget behov av en omvändelse om man har en sådan Gud som är uppdiktad. Men den heliga ande lär mig att älska Gud. Och det är då det kommer, dynamiken. Återigen. Jag älskar Gud, jag dras till honom. Den heliga ande drar mig till Gud och när jag kommer nära honom, det är då jag förstår vem Gud är. Och jag som på hebreiskans ord, jare, jag skakar, jag fascineras och fylls av fruktan samtidigt. Men jag vill inte gå därifrån för jag älskar hans närhet, jag vill vara där. Det är det bibliska gudsfruktan, behåll mitt hjärta vid detta enda. Det är någonting som den heliga ande vill föra mig till den punkten. Och den kan vara ganska smärtsam för en människa. Att komma till den punkten, att faktiskt erkänna att Gud är Gud. Vi tänker att ja, men Gud är Gud, det vet vi ju. Ja, men titta då lite på ditt liv. Hur ser det ut med det? Okej. Okay. Den heliga ande, livet i den heliga ande handlar om att älska Gud. Han drar mig in i honom och gemenskapen med Gud. Och den heliga ande lär mig faktiskt att både vörda och frukta hans namn. Och bönen är att behålla mitt hjärta vid den inställningen. Sen finns det faktiskt en tredje punkt. Jag är ändå präst. Så punkt nummer tre. När den heliga ande får göra sitt verk, då blir det viktigt för mig att dela min tro med andra. Det blir inte punkt nummer sju för att vi måste. Utan det kommer inifrån. Och då blir det ingen pålaga. Vi har väl alla hört liksom, seminarium om evangelisation och man går ut så här, hjälp, jag orkar ingenting. Man har nog med sin egen liksom, bröte. Men när anden får göra det i mig, då blir det ett liv som jag vill dela. Och det är ju så intressant i Apostlagärningarnas första kapitel. När anden strax ska falla över de första kristna. Och de går och pratar med Jesus. Han alldeles inom en liten stund så kommer han lämna dem fysiskt och stiga upp till fadern. Och de frågar om tider och stunder vad gäller löfterna till det judiska folket. Det är inte er tid att veta detta. Men så kommer det. Men när den helige ande kommer över er. Apostlagärningarna 1 och 8. Men när den helige anden kommer över er. Då ska ni få kraft. Och sitta i ett hörn och sjunga en sång hela livet. Nej, det var inte så. Utan ni ska få kraft, och det behöver vi verkligen. Varje dag behöver vi kraft. Gode Gud, ge mig kraft. Men det står också. Och bli mina vittnen. Bli mina martyrer, ordagrant i hebreiskan. Alltså du har sett någonting som du kan berätta om för andra. Och det, ni ska vara mina vittnen i Jerusalem och Judén och Samarien och ända till Breanäs. Eller snarare när vi åker härifrån. Ända till jordens yttersta gräns. Det är ett andens verk. Det är det som kommer hända, säger Jesus. När anden kommer till er, hjälparen som jag har lovat, då ska ni bli mina vittnen. Så den som är fylld av anden flödar över. Och det är ett uttryck som också kan vara ganska jobbigt att höra. Om man inte känner att man flödar över. Jag förstår det, och jag är där ibland många gånger själv. Men låt oss komma ihåg att det är ett andens verk vi talar om. Det är inte någonting vi pressar fram. Utan när anden kommer så kommer det ske. Och det är många gånger du inte märker det själv. Att du flödar över, du ger ett leende, du ger ett gott ord till din jobbarkompis. Alla andra säger sura, fula grejer. Men du säger något gott. Eller du är tyst när de pratar skit. Alltså det är sådana här små saker som visar att det flödar över för dig. Det kommer naturligt inifrån. Det är verkligen sant det står. Alltså det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och jag har väl berättat för er tidigare, ni har hört om biskop Andrew. Som var, när han dog i vintras. Han var biskop i anglikanska kyrkan söder om London. Fantastiskt fin man. När han var ung student så hade han hört talas om en hjälte i tron, en afrikansk biskop som hade fått bli fängslad och liksom utstått tortyr för sin tro på Jesus. Och så åkte han tåg i England en gång, och sen så när han gick in i kupén så satt den biskopen där. Han blev som ung teologistudent så kan man ibland ha en liten dragning till biskopar. Inte så här problem. Men i alla fall, då blev det så att han såg honom, och Andrew har berättat det, jag hört honom själv berätta hur han blev så fascinerad och glad, så han bara, är det ledigt här? Yes. Ja, så satt han sig vid honom och pratade, och ganska snart så kom han in på och berättade vem han är. Och då vände sig den här afrikanen till honom och säger, so you are a Christian? Så du är kristen? Ja, jo. Men varför sätter du det här då? Det är ju ledigt där och där och där och där och där och där. Varför sätter du det bredvid mig? Han bara, okej, ja men... Ha en bra dag. Ja men det är väl pricken på. Så det är så otroligt bra. Så ibland behöver vi välja den lediga platsen. Som är lite mer utmanande. Så många, och ni står så mycket i detta livet. Det vet jag ju. Vi är på en plats som är missionsgård. Som en gång är grundad för just missionen. Att låta det andens liv få flöda över till andra. Jag själv fick min tro i ett missionshus. Vi har alfakurser och vi försöker på olika sätt dela. Vi lever det livet, men jag tror att Gud den här dagen vill få oss upp ögonen för ännu mer av det livet och att verkligen få bli sända av honom i andens kraft. Jesus ska komma tillbaka en gång. Och det är en sanning som vi verkligen behöver ofta återvända till. Och låt inte den förkunnelsen tystna i våra kyrkor och våra församlingar. Jesus Kristus ska fysiskt komma tillbaka. Han ska sätta sina fötter här på jorden igen. Han ska göra det på Olivberget. Och sen ska alla se honom. Och en fråga som hänger i luften inför Jesu återkomst, den hämtar vi ifrån Lukas 18 och 8. Det är Jesus tar en liknelse om änkan och domaren. Vi kan ta från vers 6. Lukas 18 och 6. Herren sa, hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropat till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer? Det är det handlar om. Det är därför vi är här. Det är därför en gång du blev utvald av Gud. Att få följa honom. Gud väljer alla. Men vi som är här, gissar jag, de flesta har sagt ja till detta. Vi är kallade av Gud. In i hans kyrka och ett liv tillsammans med honom. För att få dela andens liv. För att Jesus när han en gång kommer tillbaka ska finna tro på denna jorden. Och frågan är, kommer han finna någon tro? Det är få som finner den vägen, står det. Och samtidigt så finns det andra texter som talar om att vid tidens slut att många människor kommer få upp ögonen för Jesus. Är det så att vi ser det nu? Att det börjar hända? Ja, rapporterna trillar ju in. Vi behöver inte överdriva, vi behöver inte liksom hjälpa Gud. Men det är ju tydligt, en tydlig trend. Det som Bibeln talar om, en öppen dörr. Men Jesus ska komma tillbaka och det, alla människor ska få ett personligt möte med honom. Stå ansikte mot ansikte inför Jesus Kristus. Och när han kommer så kommer han inte som ett lamm. Det har han redan gjort en gång. Han kommer som judalejon. Han kommer som konungarnas konung och herrarnas herre. Alla ska få möta honom och då finns det bara en sak som håller. Och det är Kristi blod för tröstan på honom. Det han har gjort för oss. Och det är vår kallelse att få dela den tron så att människor är beredda på att möta honom. Ska människosonen finna någon tro när han kommer? Första Korinthierbrevet, det slutar ju med att Paulus talar om det nya livet. Om uppståndelselivet. Och kanske ni kommer ihåg att vi har talat om det. Att det är det som är själva visionen för de första kristna. Att vittna om hans uppståndelse. Jesu uppståndelse är ju inte bara en händelse som bekräftar hans död på korset. Att nu gäller försoningen. Utan Jesu uppståndelse talar ju om för oss om det nya livet som väntar. Alltså, hur kommer det nya eviga livet att bli en gång? Hur kommer vi vara? Hur kommer vi se ut? Vad kommer hända? Ja, det är väldigt svårt att förstå. Men titta på Jesus så får vi svaret. De kände ju igen honom, inte direkt. Men efter ett tag. Vi kan väl få landa i första Korinthierbrevet 15. Och där skriver Paulus, första Korinthierbrevet 15, om de här sakerna. Första Korinthierbrevet 15 och 42. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Finns det en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. Den andliga kroppen, det handlar inte om att det inte är någon kropp. Utan det är på det sättet den kristna kyrkan sticker ut hakan på den tiden och säger att det finns inte bara en uppståndelse i allmänhet utan vi tror på kroppens uppståndelse. Vi ska uppstå till köttet. Jag hade en mycket god vän, ämbetsbroder, som gick hem till Herren här i somras. Och han sa till mig vid ett tillfälle, vi pratade om detta, att när det handlade om uppståndelsen, han var expert på liksom att vrida på orden så att man bara, wow, yes. Han sa så här, Martin, det handlar om den återuppvärmda kroppen. Det är precis det, mina vänner. Vi kan inte förstå hur, men var så säker, vi ska ses igen. Det är det hoppet som kyrkan bär fram. Det som sås förgängligt ska uppstå oförgängligt. Och vi hoppar fram till vers 53. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga kläts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet. Döden är uppslukad i seger. Och så kommer det triumfatoriska rakt i ansiktet på dödens herre djävulen när kyrkan i alla tider utropar med kraft och med auktoritet: död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är bruten i Jesus Kristus, i hans blod och hans uppståndelse. Och det är därför det är värt att stå fast. Det är därför det är värt att kämpa på. Det livet börjar redan här och nu. Men det är inte bara här, utan det fortsätter med en enorm kraft. Och därför vill jag till sist sluta med den sista versen i första Korinthierbrevet 15. När vi får med oss detta budskap så har vi ett uppdrag. Och det är riktigt tufft ibland, det vet vi alla. Ibland är det väl signat, men många gånger tufft, slitigt. Men då säger Paulus till Korint och han säger det till oss: stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Er möda i Herren är inte förgäves. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen.